Emmy-gewonnen.
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 Tjej!
Tjej!
Ja, vi är väl på väg på besök, eller hur Emily?
Ja, till inte mindre än näringsdepartementet.
Yes, och där ska vi träffa Mikael Damberg och intervjua han om lite spännande frågor. Så.
Sveriges egna närings- och innovationsminister.
Nu kör vi!
Vi sitter här med... Vad i formella till en statsråd, Mikael Damberg.
Mm, statsråd, närings- och innovationsminister, Mikael Damberg.
Mm. Så att, vi kör igång intervjun direkt helt enkelt. Hur känns det?
Jag känns lite nervös, riktigt vilka frågor vi kommer ha, men det känns också bra.
Tror mig, vi är mer nervösa, det är ingen fara.
Jag kör väl igång i dig. I och med den ökade automatiseringen av basindustrin och servicemarknaden, hur... planerar regeringen att öka den svenska kompetensgrunden som krävs för att liksom hantera det nya nätet, eller vad man ska säga?
En jättebra fråga. Jag har som ansvarig minister tagit fram ett program som heter Smart Industri, där vi försöker jobba ihop med svensk industri för att vi ska vara världsledande och ligga längst fram. Och en av de delarna handlar ju om kompetensförsörjning. En annan handlar om hur vi ska bejaka och få in mer av ny teknologi i industrin. Så, men om du tar kompetensförsörjningsfrågan, så tycker jag att det är ett spännande sånt exempel. Det är att vi har tagit fram, ett par högskolor har nu tagit fram en påbyggnadskurs som heter Ingenjör 4.0. För att få mer kompetens kring just vad digitalisering och automatisering, vad det innebär för kompetensförmågan. Och tanken är att den här kursen ska kunna användas av de som redan är ingenjörer ute i industrin eller i näringslivet för att bättra på sina kunskaper, vara mer up to date och därmed få ett mer livslångt lärande.
En liten följdfråga på det här. Den här kursen som du sa, kommer den bara finnas på teknologiska universitet eller är på andra lärosätt också, så de också kan få den här grunden?
Det får vi se. Än så länge är det de här tekniska universiteten som varit först ut. Men tanken är att det här nästan ska vara en utbildningsmodul som man ska kunna tillämpa på flera universitet och högskolor. Vi får se om den får bra uppmärksamhet, ifall den får bra utvärdering och så. Men den tanken är viktig. Vi har också gett en utredning i uppdrag att titta på hur resursfördelningssystemet till universitet och högskolor ska fungera. Det låter jättesexigt. Men egentligen handlar det om att idag så premieras universitet och högskolor väldigt mycket av att göra långa utbildningar. Bolognas liksom systemet. Medan universitet och högskolor inte tjänar någonting nästan på att ge en uppföljande kurs. Att ha en lite smalare kurs som bättrar på kompetenser. Och vi måste ha mer sånt i ett system med livslångt lärande. Och vi har gett yrkeshögskolan i uppdrag att också kunna sälja utbildningar. Det är ju en annan form av högre utbildning som är mer liksom länkad direkt till arbetslivet. Så vi gör stora satsningar på kompetensutveckling nu. Fram till 2021 nästan 100 000 nya utbildningsmöjligheter i Sverige. Och det här är en av de utmaningarna vi hoppas kunna åtgärda.
Det är mycket människor som typ kanske jobbar i mer kör bilar eller jobb som kan bli bortautomatiserade. Man kanske inte har någon teknisk bakgrund, så att de kan lära, hur ska man hantera de människorna?
Viktig fråga. Sen tror jag att man ska vara lite försiktig med hur man uttrycker sig. Jag tycker jag är på seminarium ganska ofta, så är det alltid någon sån här framtidsförståelse på det som säger att om 20 år då har hälften av alla jobb försvunnit. Det tror jag inte en sekund på, ska jag säga. Utan det vi ser i Sverige, det är att vart tionde jobb i Sverige försvinner varje år. Mm. Vart tionde jobb försvinner varje år. Men vi skapar fler än så jobb varje år. Nya jobb. Och det är det här som händer. Att alla jobb kommer att förändras. Det är inte så att, ja, det är klart att vissa jobb kommer att försvinna på lite sikt. Men framförallt så kommer alla jobb att påverkas. En läkare kommer att ha en platta bredvid sig som ger de nya liksom behandlingsmetoderna eller rekommendationerna. Fordonsindustrin måste ställa om. Vi har varit absolut bäst på dieselmotorer i Sverige. Mm. Växellådor. Men nu går vi mot elektrifiering. Då är det inte samma behov av växellådor eller dieselmotorer. Då måste svensk fordonsindustri vara längst fram när det gäller elfordon till exempel. Och därför håller regeringen nu på att förhandla med de stora fordonstillverkarna i Sverige att ha testlab. Ett stort testlab för elektromobilitet som det kallas för. Så att det kommer att bättras på eller behöva förändras våra kompetenser över tid. Men det är det Sverige nästan är bäst på. Jag skulle säga att Sverige har svart bälte i strukturomvandling. Vi har gått från tekoindustri till modern industri, nu till digitaliserad industri och mycket serviceinnehåll. Men det bygger på att människor också känner trygghet i förändring. Så jag är lite så här varna för de partier som också säger nu kan vi spara pengar på anställningstrygghet eller på LAS eller A-kassan. Idag tror jag att väldigt många är oroade. Vad händer med mitt jobb om 2, 3, 4, 5 år? Om människor då känner osäkerhet, då är jag rädd för att folk blir som de som röstade fram Trump. Nej, jag är emot förändring. Jag vill ha kvar det som det var förut. Vi ska vara väldigt rädda om att människor i Sverige är nyfikna på framtiden och vill testa nytt.
Jag har en liten fråga om just två specifika yrken. Vi har transportindustrin som har lastbilschaufförer och sen har vi taxiindustrin. Eller vad man kan kalla det, transportbranschen bara. Har ni någon plan på att vidareutbilda de här människorna och för att kanske anpassa dem till automatiseringen, för att det är ganska stort nu att vi ska få både autonoma bilar som kommer att skjutsa folk och autonoma lastbilar. Finns det någon specifik plan på hur man kan ge de människorna som sitter nu i de här yrkena en chans att kanske arbeta vidare inom samma yrke fast
på ett annat sätt?
Ja, på ett annat sätt.
Ja, men verkligen måste vi fundera väldigt mycket över den frågan. För på lång sikt så är det ju så att de här branscherna kommer ju förändras ordentligt. Men jag vill ge lite perspektiv ändå. Det är ungefär som, man kan ju flyga flygplan idag utan piloter. Det har man kunnat i 20 års tid. Men det är inte så att vi har valt att inte ha en pilot i flygplanen. Det känns ganska skönt att det finns någon där framme. Så på något sätt tror jag att det första som kommer hända i de här branscherna, det är typ godstrafik från en fabrik till en hamn eller på ett hamnområde kommer att bli automatiserat. Det kanske är en lastbil som kör först och sen är det en massa lastbilar som är hopkopplade med den första lastbilen. Och då behövs det färre chaufförer på den godssträckan. Men det är ganska långt, om ni ser de här självkörande bilarna som testas just nu. Det är mycket mer komplicerat i en stadsmiljö med hundar, barn och barnvagnar och trafikljus. Det är klart att alla kommer inte ha råd att köpa en sån bil om 5 år. Även om det skulle finnas en sån bil. Så det kommer ta lite tid, men det går åt den riktningen. Men det är för samma utveckling vi har sett i industrin. Om du går in i ett vanligt stålverk i Sverige idag. Vi har ju några av de mest moderna stålverken i världen i Sverige. Du får ju liksom leta efter folk först. Vart är allt folk? Och förut jobbade det kanske hundratusentals människor på den här anläggningen. Nu jobbar de med att kontrollera, de gör med att styr processerna. De här medarbetarna har ofta jobbat ganska länge, så de kan väldigt mycket om stål. De kan väldigt mycket om maskinerna, om underhåll. Så det är klart att det är en fördel att ha jobbat i sektorn och kan sektorn. Men de måste bättra på sina datakunskaper kanske, eller med nya programvaror och så. På samma sätt tror jag att det blir i den här sektorn. Även om jag förstår att på lite längre sikt så kommer vi inte ha lika många chaufförer i Sverige. Men å andra sidan, när jag växte upp så fattade inte jag att var och varannan människa skulle ha hjälp av en personal trainer heller på gymmet. Det hade inte jag sett. Så man är lite svårt att veta vad kommer att vara framtidens jobb egentligen. Det är lite svårt att gissa. Jag tycker det är svårt bara med mobiltelefonen som har gått så snabbt, vad man kan göra så mycket. Hur kommer det funka om 20 år? Jag tycker det är svårt att veta. Så det enda man kan veta är att vi måste ha ett utbildningssystem och ett samhälle som ger människor chansen att lära nytt och bättra på sin utbildning över tid. Det tror jag är absolut viktigast. Och där får vi se upp så vi har råd att göra de utbildningssatsningar som krävs i Sverige.
Hur ser regeringen på implementeringen av just autonoma fordon? Vilka regelverk måste skrivas om för att man ska kunna få ut dem på vägen helt enkelt?
Det är en jättebra fråga. Jag tror inte det finns ett enkelt svar på det. Men det vi har gjort nu är att vi gör en massa här testbäddar. Jag har lanserat som näringsminister att jag vill att Sverige ska vara en testbädd för nya lösningar. Och då testar man på lite olika sätt. Nu har vi en buss som rullar i Kista till exempel. Och då är det en testmiljö, och sen har vi i Göteborg testar man ju bilar som är självkörande nu, Volvo Cars och så. Och då har vi involverat till exempel myndigheterna. Så både trafikmyndigheterna är med, men också Vinnova som är innovationsmyndigheten. Och så har vi gett dem uppdrag att under de här försöken, då måste ni också titta på, är regelverket smart? Måste det omformuleras? Vad är lärdomarna för framtiden? Så att man liksom uppdaterar regelverket. Ta bara i Göteborg, jag tycker det var kul. Jag var där och de en av de första sakerna de upptäckte när de började titta på regelverket var hur viktigt det var att man målade väggrenarna ordentligt. Ja, men det kanske inte var det första jag tänkte på när jag tänkte på självkörande fordon, men det är klart att någon sån teknik att avgöra vad gränsen av vägen är blir väldigt viktig. Om det då är visuellt, då måste man måla vägarna bra. Då kan man inte ha dåligt målade vägar. Så jag tror att man måste lära sig av testmiljöer så man verkligen ser vad ny teknologi kan innebära. Och så får vi lära successivt. Men Sverige har som ambition att vara ledande i det här, och därför har vi också gått in i samarbete med Tyskland och Frankrike till exempel på innovationsområdet på just de här områdena, för att koppla upp oss mot andra starka fordonsländer som är duktiga på det här.
Gör ni något särskilt för att uppmuntra företag som jobbar med etablering av förnyelsebara energikällor jämfört med kanske kol eller liknande gamla?
Sverige fick utmärkelse här, jag tror det var förra veckan, där EU-kommissionen hade jämfört alla EU-länder och tittat på vilket land har mest fossilfri energi. Sverige toppade den listan, så Sverige är bäst i Europa, ett världsledande land på detta, tack vare inte minst tror jag, vår vattenkraft, men också hur vi använder bioenergi på ett smart sätt i samhället. Men nu har Sveriges riksdagspartier, många av dem, kommit överens om en ny klimatlag och en ny ambition, så att ambitionen är att vi ska ställa om hela vårt energisystem till att bli fossilfritt. Och det kan man tycka, det är ju bara en lag och en ambition, men det innebär också att vi nu kommer att fortsätta jobba med elcertifikat som det heter, så de som kan få in grön el i systemet, de kan få lite betalt av det gemensamma systemet, så man gynnar den typen av investeringar. Så vi kommer se att de fossilfria energislagen kommer växa över tid i Sverige. Och de här långsiktiga spelreglerna är nästan viktigast. För en del länder håller på med så här kortsiktiga åtgärder, att man bara vill tävla om att få en investering här och nu. Men om man inte har långsiktighet och man ska göra energiinvesteringar, så spelar det nästan ingen roll. Faktum är att i slutet på förra året så blev Sverige platsen för Europas största vindkraftpark på land uppe i Piteå som byggs där nu. Så att det säger någonting om att det gäller att ha långsiktiga spelregler, att man har bra energipriser så att man faktiskt kan göra den här typen av investeringar. Jag tycker att det går väldigt mycket åt rätt håll. Men sen kan man också jobba med andra saker, men det kanske vi kommer tillbaka till. Man kan också jobba med hur industrin måste ställa om nu. Både fortsätta spara energi i processer, men också att göra industrin mer fossilfri. Inte bara energidelen, utan stålindustrin eller skogsindustrin eller cementindustrin. Och där gör vi också stora insatser just nu.
En liten följdfråga på det här. Det kanske inte är helt relevant till just företag och kanske innovation, fast ändå lite. Jag tänker att vi i Sverige är en ganska litet land ändå. Vi har väldigt litet avtryck på det globala koldioxidutsläppet eller växthusgaser i allmänhet. Vad kan vi i Sverige göra för att trycka på kanske resten av EU-länderna att följa vårt exempel?
Ja, men det är en bra fråga, för att det är klart att vi kommer inte att rädda det globala klimatet bara med svenska insatser. Det går inte, för vi är så pass små i ett internationellt sammanhang. Men det är ganska många länder som är lite imponerade över att Sverige sen 1990, när man satte bottenplattan för att minska koldioxidutsläppen, har haft en kontinuerlig tillväxt i ekonomi, samtidigt som vi har minskat koldioxidutsläppen med någonstans 25%. Och nu har vi sagt att vi ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i världen. Om vi kan visa att vi är på väg åt det här hållet och det går att vara konkurrenskraftig, ställa om man gör rätt prioriteringar, då betyder det mycket för andra länder. Sen det vi gör på Europanivå som är viktigast, det är EU-ETS. Det finns ett handelssystem för utsläppsrätter i Europa. Det är lite tekniskt, men egentligen får du betala för att släppa ut koldioxid i vissa sektorer. Och det har varit en väldigt viktig prioritering från Sverige, att det här systemet måste fungera. Det har varit så billigt så det har inte gjort någon skillnad. Men nu har vi egentligen en bubbla över Europa där man säger att om man släpper ut i vissa sektorer så måste man betala för det och köpa en rätt att släppa ut. Och då blir det billigt också. Om en industri då ställer om och minskar sina utsläpp, då behöver de inte köpa de här utsläppsrätterna. Då tjänar de på det. Så då kan man få att det blir mer lönsamt att göra gröna investeringar. Så det har varit en viktig prioritet för Sverige, att få det systemet att fungera bättre än idag. Så det är en av de prioriteringar vi har drivit på Europanivå.
Men det här alltså, ni har drivit fram det här konceptet till resten av EU också, eller bara i Sverige?
Nej, det finns nu? Det gäller över hela Europa nu. Så nu gäller det EU, och Sverige var pådrivande att det här systemet skulle funka bättre. Det har funnits ett sådant system förut, men det har varit så slappt så det har inte gett någon skillnad egentligen. Men nu blir det hårdare. Och det har att göra med Parisöverenskommelsen. För Europas länder sa att då måste vi skärpa våra miljökrav. Men det är också en del stöd i det här systemet. Så att inte minst de som vill göra investeringar, gröna investeringar, kan få lite hjälp av EU. Och inte minst de fattiga länderna i Europa kanske behöver extra stöd och hjälp för att komma vidare.
Lite en sista instickare inom det här området. Kärnkraft i dess två olika former. Hur ser regeringen på det inför framtiden?
Den fossilbaserade kärnkraften, om man nu säger så, vi tror ju inte att den riktigt har framtiden. Det gör väl inte marknaden heller idag. Det är så fruktansvärt dyrt att både bygga ny kärnkraft, och det har vi sett inte minst i vårt grannland Finland, där kostnaderna stack ju iväg jättemycket. Och sen har vi de här, vi har ju en diskussion nu om slutförvaret av kärnkraften också, där vi försöker nu hitta en plats och en säker liksom, ordning för att hantera. Och det är väldigt stora kostnader när man ska hantera avfall kanske 100 000 år och så. Sen finns det nya tankar om man kan hitta på en helt ny typ av kärnkraft framöver. Och då får man väl alltid värdera det efterhand. Men där är vi ju inte riktigt idag att det är kommersiellt. Men, så jag tror faktiskt realistiskt sett på kort och medellång sikt så är inte det här det som världen satsar på. Faktum är att de solkraften har ju verkligen sjunkit i kostnader, så att nu är de fossilfria energislagen egentligen mer konkurrenskraftiga än de fossila, och det är ju faktiskt en väldigt spännande utveckling för världen långsiktigt. Och det är inte så, jag vill säga det också, det är ju faktiskt inte så att solkraft inte är viktigt också i ett land som Sverige som har ganska mycket mörker och sådär och vinter och så. Det har ju visat sig att solkraft kan fungera väldigt bra. Inte kanske till stora industrier, men till hushåll, sommarstugor och allting sånt där, där det här kan vara ett riktigt bra initiativ. Men det finns också nya teknologier som kommer växa över tid. Jordvärme och annat. Så jag tror man ska vara lite försiktig om man säger från början att det finns bara de här energiteknologierna som kommer funka för framtiden. Men vi har valt att fokusera väldigt mycket på det fossilfria, för det tror vi hör framtiden till.
Det är ju ett gäng stora företag som har flyttat utomlands nyligen, typ Volvo, Saab, Nordea, Scania.
Va? Nej. Vilka Volvo och Saab har inte flyttat utomlands? Nej,
Volvo köpte upp, så var det väl.
Ja, Volvo AB, just det. Ja. Det var, jag fick en stor ny ägare, men det är fortfarande väldigt stort svenskt ägande i Volvo AB. Ja, men jag förstår. Ja, men jag fattar frågan. Men bara för att vara lite så noga, för att jag tror bilden är att svenska företag flyttar väldigt mycket utomlands och flyttar produktion utomlands. Det är liksom den allmänna bilden. När vi tittar just nu så ser vi att många stora svenska företag flyttar hem produktion till Sverige. Det gick mode lite grann för 15-20 år sedan att om man ska göra produktion, då måste man göra det där det är billigast. Och var är det billigast? Jo, i Östeuropa eller i Kina eller i Indien. Och då gjorde många företag så att de flyttade ut produktion där, la liksom underleverantörer i Kina eller i Indien och så. Nu har man kommit fram till att det blev ju inte lika billigt som man trodde. Därför ett, lönerna i de här länderna ökar över tid. Det är ganska stökigt med transportstrukturen. De har haft en del kvalitetsproblem kanske. Och sen hamnar man för långt bort från forskning och utvecklingen. Att produktionen inte hänger ihop. Så jag är lite så här kaxig och säger att jag tror att vi har sett tiden nu när vi kommer se fler företag som flyttar hem sin produktion till Sverige. Därför att vi är riktigt duktiga på effektiv produktion i Sverige. Vi är duktiga på automatiska system. Vi gör ett robotlyft nu för att få mer robotar i svensk industri. Det öppnar också möjligheten att flytta hem mer produktion. Men det är klart att det köps upp företag. Sverige är ju bara 10 miljoner människor. Jag brukar säga att 99,95% av alla kunder i världen bor ju utanför Sverige. Det är ett bra perspektiv att ha. För att om man då ska bli ett riktigt stort företag, då måste man ju ha produktion och verksamhet i andra länder. Det går inte bara att vara i Sverige om du ska tävla på den kinesiska eller den amerikanska marknaden. Och jag tror att det är viktigt för svenska företag att våga göra investeringar också långt bort. Annars kommer vi inte växa här hemma. Men det finns en europeisk diskussion om, är det rätt att bli uppköpt som företag från andra länder? Sverige har ju väldigt mycket amerikanska företag som äger företag i Sverige. Det är hundratusentals människor i Sverige som jobbar på amerikanska företag, så att säga. Men nu har vi fått några exempel på kinesiska företag. Men jag tror det är 2% av direktinvesteringarna i Sverige utifrån som är just kinesiska. Så det är väldigt lite. Men det är klart att det finns en oro om kineserna skulle köpa upp all teknologi i vissa sektorer eller och sådär. Så det finns en sån europeisk diskussion. Men i Sverige har det varit väldigt få sådana uppköp än så länge.
Du nämnde ju att vi är ett väldigt litet land, så hur kommer det sig att vi har så många framgångsrika företag egentligen, tror du?
Och jag tror att det är massa förklaringar, men en förklaring är ju att vi har haft väldigt bra universitet och högskolor. Så vi har haft en bra utbildning. Så att man, ja, men företagen har rekryterat duktigt folk helt enkelt. De fortsätter att vara ösa beröm, inte minst från de tekniska högskolorna i Sverige. När jag träffar stora företag, de säger att de som kommer ut från tekniska högskolor i Sverige är människor vi gärna vill anställa. Vi är också bra att vara ett litet land ibland. Därför vi fattar att vi kan inte tro att vi kan bestämma allt i världen. Så vi måste vara intresserade av vad som händer runt omkring oss. Så vi måste vara på internationella marknader. Man måste lära sig engelska eller andra språk för att fungera. Och sen har vi alltid gillat ny teknologi och nya innovationer. Vi tycker det är kul med nytt, va? Och vi vill testa nya, vi vill lösa problem. Så har man en kultur av problemlösning som vi ofta har i Sverige. Och jag tycker det är en skillnad också, kanske lite grann, var lite mer filosofisk. Hur en svensk arbetsplats funkar. I många länder så bestämmer ju chefen allt. Och det är bara chefen som kan ha bra idéer. Medan på en svensk arbetsplats kan chefen tycka någonting. Och så kommer någon medarbetare och säger, men jag tror att du har fel. Vi borde göra så här istället. För jag har lärt mig att så här brukar det funka. Tar man vara på all kraft, är man lite mer demokratisk och låter alla vara med i en process, så tror jag att det blir bättre resultat efterhand. Så det tror jag också är en kultur vi har i Sverige. Att ta vara på alla medarbetare. Och det blir ganska innovativt efter ett tag.
Vad tror du blir de avgörande faktorerna för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt i framtiden?
Oj, lång sikt, det absolut viktigaste är svensk skola. Och där gör vi nu, vi hade ju en situation där svensk skola tappade jättemycket i kunskapsresultat. Och framförallt såg vi att skolan höll på att splittras upp, jättestor segregation. Så det var vissa skolor som var jättebra och så såg man skolor som låg framförallt i fattiga bostadsområden. Där kanske bara hälften av eleverna hade behörighet att komma vidare till gymnasiet. Det är ju inte långsiktigt hållbart. Det funkar inte. Om vi ska vara en innovationsnation och en kunskapsnation i framtiden, så kan vi inte tappa hälften av eleverna i de fattiga bostadsområdena. Det går inte. Så att, nu gör vi stora satsningar på lärarna. Både löner, villkor, ta bort arbetsuppgifter, försöker få att de har mer tid. Men också att försöka jobba brett och försöka hitta uppgörelser i riksdagen som man ger lite mer långsiktiga förutsättningar till skolan. Det tror jag är långsiktigt absolut viktigast. För det ser vi också att vi ser ju ett problem, inte minst i de tekniska yrkena, matematiska yrkena. Att det är ganska mycket killar som väljer de yrkena och färre tjejer. Och när man gräver lite grann i det där så är det ofta skolan. Det är ganska tidigt det där sätter sig. Tjejer tror tidigt i mellanstadiet att de inte är bra på matematik. Så är det ju inte. Om de skulle få en bra utbildning i matematik i mellanstadiet och tycka det var kul, så skulle många av dem vara jättebra i matematik. Så igen, vi är tillbaka i skolan. Om vi ska bryta det här och ta vara på all kompetens i Sverige, då måste vi börja i skolan. Men sen är det digitalisering, tror jag. Det är ju det. Det är mindshift. Det är där mycket kommer hända. Så vi måste vara, och det är, vi måste ligga i framkant. Och därför är det spännande att vi har ett företag som Ericsson till exempel, som nu är ett av få globala företag som tävlar om att introducera 5G-teknik i hela världen. Det är klart att det är en enorm möjlighet för Sverige att ligga i framkant när det gäller uppkopplade samhället till exempel.
Ja, men vi kan väl runda av lite med en avslutande fråga, och det är, hur ser ditt arbete ut för att påverka just det vi nämnt nu? Så hur påverkar du de här faktorerna och framtiden för Sveriges arbetsmarknad och innovation i en vanlig arbetsdag?
Oj, ja, en vanlig arbetsdag. Nej, men jag försöker jobba ganska strukturerat. Så jag gillar strategier. Så vi har tagit en sån här industristrategi som handlar väldigt mycket om digitalisering, om innovation och så. Men sen jobbar vi också med andra ministrar. Därför att ibland så tror man att man som enskild näringsminister bestämmer allt. Men det här är ju mycket utbildningsfrågor, eller hur? Så jag jobbar väldigt nära Helene Hellmark Knutsson till exempel. Eller universitet och högskolor, forskning. Eller Gustav Fridolin, eller skolan. Så att vi får en långsiktig politik på det här området. Och sen reser jag väldigt mycket utomlands. Jag är nyfiken, jag vill se vad andra länder gör. Och försöker ta med det hem till Sverige. Och sen skryter jag lite om Sverige också. Därför det är faktiskt, men vi skryter lite i Sverige. Vi är så modesta på något sätt. Faktum är att nu kom det en ny ranking, var det för 2 veckor sedan igen. Bloomberg som rankar Sverige är den näst mest innovativa landet i världen. Och vi rankas ofta 1, etta, tvåa, trea när det gäller innovation och nytänkande. Och det är ju liksom, det är ju häftigt. Och som svensk näringsminister får företräda det och säga, förklara också för andra länder, vad gör ni? Hur gör ni det här? Och då är vi tillbaka inte bara i forskningssatsningar och så, utan det är kultur. Det är väldigt mycket om vi vill ligga i framkant och hur vi tar vara på människor. Att vi inte slösar bort massa kompetens i Sverige. Det tror jag är nyckeln. Och att vi fortsätter ligga framkant. Så att förhoppningsvis så bidrar jag med den här podden. Att göra ännu fler människor intresserade av ny teknik, innovation. Att de vill vara med på den här resan. För jag brukar säga det ibland. Om man verkligen vill förändra världen. Då ska man antingen bli politiker. Eller så ska man jobba med näringsliv som gillar innovation. För innovation kommer att vara nödvändigt om vi ska förändra den här världen.
Du pratar till rätt målgrupp i så fall.
Tack.
Ja, jag tror inte vi har några mer frågor just nu. Det är väldigt stort med tygmärken hos oss. Så att du kan få vårt officiella tygmärke. Tack. Som tack för att du har blivit intervjuad.
Ska jag sätta på den på overallen?
Ja, det får du göra.
Tack så ni har.
Ja, tack själv. Jättekul att du kunde vara med. Ja.
Tack.
Emissionen.
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 Emission.